I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus, vi ber. Himmelske Fader, du som i Jesu Kristi död och uppståndelse har öppnat vägen till livet. Led oss med din helige Ande till livet och led oss i denna stund till Jesus, vår frälsare, till källan där det också finns förlåtelse för våra synder. För där syndernas förlåtelse är, där är liv, där är salighet. Genom honom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I dagens epistel hör vi de här orden: Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Vi får det här rätt så tydligt. Det finns ingen vredesdom som väntar på dig. Däremot finns det en frälsare som väntar på dig. Och vi har här i påsktiden fått höra om honom, om Jesus, som tog din vredesdom ifrån dig och gjorde den till sin vredesdom. Ja, det var det som hände honom där på Golgata kors. För att det därigenom skulle öppnas en väg för dig till livet, till Fadern, till friden. Därför väntar Jesus på dig. Och så sant som hans hand där på korset var utsträckt, så är hans hand utsträckt här och nu till dig idag. Så länge som det heter idag. För tiden går mot sitt slut och helt plötsligt så är det inte idag längre. Och vid slutet så kommer Jesus för att hämta de sina. De som då blir kvar, det är de som har vänt Jesus ryggen, som förkastat den frälsning, den utsträckta handen som han sträckt ut, och som helt enkelt inte vill vara där Jesus är när evigheten träder in. Och vi kan förstå att Jesus liksom respekterar att människor väljer detta, trots att det är den stora olyckan att välja detta. Och han ser det och respekterar det med en djup smärta i sitt hjärta. En av de få gånger där det uttryckligen står att Jesus grät, det var när han såg på Jerusalem som inte ville ta emot honom, om du än hade gjort det. För vad är en evighet utan Jesus? Det finns inget gott att vänta av den. Inget ljus. Inget gott. Men med honom finns allt gott att vänta. Episteltexten slutar så här med de här orden: uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni också gör. Vi behöver uppmuntra varandra med Jesus och med hans utsträckta hand, med vänskapen som han bjuder in till, och påminna varandra om det som är det viktiga, det som är det verkliga här i livet. För när vi blir inkrökta i oss själva och allt vårt eget och fastnar i bekymmer, i oro, klagan, bitterhet och allt vad det kan vara, så är det för att vi har tappat bort det viktiga, det verkliga, Faderns omsorg och hans kärlek till oss. Och då behöver vi bygga upp varandra med förlåtelsens ord och med alla de löften som han har gett in i all våra bekymmer, in i oron, in i klagan, in i besvikelserna. För han har inte glömt de sina. Han är herden som räknar in sina får varje dag, också i denna stund. Du är inte bortglömd eller övergiven. För vi ska komma ihåg, han var det ju i vårt ställe. Och så är handen utsträckt. Din vän är din. Och du är hans. Så uppmuntra varandra, säger aposteln. Nu har jag fått ett uppdrag från Herren att sträcka ut liksom förlåtelsen från himlen till dig som ber om dina synders förlåtelse. Och det är inte min uppmuntran, utan hans uppmuntran, för att du inte ska tröttna på vägen, ge upp eller förtvivla eller glömma det verkliga livet, det eviga livet som du är kallad till. Men det är också en påminnelse om att den synd som är synd, den vill dig inte väl, men han vill dig väl. Och så får vi här i denna stund komma inför honom och lägga av vår synd inför honom och vänta på honom i förlåtelsens ord, i hans bord, och när han kommer åter i härlighet. Så låt oss därför be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som med din sanningsljus leder dem som far vilse in på rätta vägen. Kom med din nåd till alla som bekänner Kristi namn, så att de vänder sig från det onda och följer det goda. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på den tredje söndagen efter påsk. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån andra Moseboken kapitel 13. Sedan bröt Israels barn upp från Sukkot och slog läger i Etam på gränsen till öknen. Herren gick framför dem om dagen i en molnstod för att visa dem vägen och om natten i en eldstod för att ge dem ljus. På det sättet kunde de vandra både dag och natt. Molnstoden upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte heller eldstoden på natten. Hör också Herrens ord i dagens epistel, så skriver aposteln Paulus i första Thessalonikerbrevet. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes: så snart Judas hade gått ut sa Jesus: nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Är nu Gud förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska snart förhärliga honom. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka efter mig, och det jag sa det till judarna, det säger jag nu till er. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Vi fortsätter vår bön. Omkring ditt ord och Jesus oss stilla gör, och fram till livets källa av nåd oss för. Du ser i varje hjärta dess djupa nöd, du ensam kan oss mätta med livets bröd. Led oss allt mer, o Jesus, i ordet in, och öppna våra ögon för nåden din. Den djupa, rika kärlek som bor i dig, låt över varje hjärta få gjuta sig. Ett nytt bud ger jag er, sa Jesus, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Ett nytt bud. Tre ord. Tre viktiga betydelser. Först, ett nytt bud. Bud. Det betyder inte en rekommendation eller en valfrihet från Jesus, utan en bindande förpliktelse. Det är det här som gäller för den som vill vara Jesu lärjunge, att älska varandra. Vi trodde kanske att det var andra kännetecken på en lärjunge, saker som man säger och hur man klär sig, såna här yttre saker. Vi tycks falla in i det åtminstone. Vi lägger oss till med det som gäller just här eller just där. Vi som är kristna, vi är såna och såna här. Men kärleken, detta sanna kännetecknet på en Jesu lärjunge, är något helt annat som också gör ett stort intryck på människor. I fornkyrkan kunde människor säga om de första kristna: se hur de älskar varandra. Fast vi vet att precis samma uttryck användes sarkastiskt när de såg in i kyrkans värld och såg stridigheterna och småaktigheten och det som vi vet kan finnas i kyrkan. Så att när detta bud att älska varandra inte hålls högt och högt i ära, så är det som att vi också därmed stöter människor bort från kyrkan och från Jesus själv. Så detta är ett viktigt bud av flera skäl. Ni kommer kanske ihåg det fruktansvärda terrorattentatet mot två koptiska kyrkor i Egypten på palmsöndagen, när man var samlade till palmsöndagsfirande. Och så såg jag på YouTube en koptisk präst som dagen efter, inför en alldeles full kyrka, och det var full för att det var dagen efter, predika till människor där i Egypten. Och han sa: predikan handlade inte i första hand om att gråta med dem som gråter, eller att försöka förstå Gud i detta fruktansvärda som hade skett, utan det handlade om att älska dem som hade gjort det förskräckliga. För, sa prästen, vi känner kärlekens Gud, och det gör inte dem. Och så avslutade han sin predikan och sa: vi älskar dem och vi ber för dem att de ska lära känna kärlekens Gud. Men vem kan säga så? Om inte den som just har just lärt känna kärlekens Gud. Och så blir denna kärlek som strömmar ut ifrån kyrkan ett litet gudsbevis, skulle jag säga, som gör intryck och som kan förmå att röra vid de hårdaste av hjärtan. Ett bud på Jesu lärjungar. För det andra, det nya budet är också ett. Nu betyder inte det här att de 10 buden har upphört. För de 10 buden bara beskriver hur kärleken konkretiseras. Så till exempel så: kärleken stjäl inte eller mördar inte. Men det går också att gömma sig lite grann bakom de 10 buden. Vi reducerar det till en checklista. Jag har gjort det här, eller försökt i alla fall. Vad ska jag nu göra? Men kärleken kräver att jag slutar att utgå ifrån mig själv och istället utgå ifrån de andra, den andra, den som jag är kallad att älska. Så jag måste börja att fråga mig, inte först här, vad ska jag göra, utan vad betyder det att älska en annan människa? Och det kan variera från en person till en annan. Så det kräver ett självuppoffrande engagemang och ett intresse för den andra till att börja med. Ett litet exempel, och det här är ett exempel som inte är hämtat ifrån verkligheten, men det är ett exempel i alla fall. Jag kan ge 10 röda rosor till min fru, och hon blir inte ens glad. Så otacksamt, kanske jag börjar tänka. Som om det var syftet med min kärlek, att jag skulle få ett tack. Men om jag hade försökt lära känna henne, så skulle jag upptäckt att hon blev glad, inte i första hand för 10 röda rosor, utan för 10 minuter av mitt öra. Och då blir det genast lite svårare, för 10 minuter, vem kan avstå från det, för att lyssna? Men låt oss säga att jag gav de där 10 minuterna så att jag kunde börja upptäcka vad hon egentligen behövde. Så kanske det visade sig att hon behövde ytterligare något annat när jag lyssnade noga. Något som jag till slut inte kan ge. Nämligen det som bara Gud kan ge. Och jag kan aldrig ersätta Gud. Och jag ska det inte heller. Och det mest kärleksfulla skulle då bli att be och arbeta för den kärlek som är av Gud in i hennes liv. Hur den är, skulle kunna tas uttryck. För kärleken är inte det som jag vill ge till en annan människa. Det är inte ens vad en annan människa behöver. Eller vad en annan människa frågar efter och vill ha. Kärleken ger det en medmänniska behöver. Och ibland, men bara ibland, sammanfaller de tre. Vad jag vill ge, vad den andra vill ha och vad den andra behöver. Men det är inte alltid det här så. Och det här påminner faktiskt om Guds kärlek, som vi ju kallar det att återspegla. Vad vill jag ha av Gud? Jag kanske vill ha ett bättre liv. Jag vill bli frisk. Jag vill ha vänner. Jag vill ha pengar. Jag vill ha en lyckad familj. Och så kanske jag får ett och annat. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att ge något annat. Nämligen det jag behöver. Mer än något annat. Kanske redan innan jag frågar efter det. Och kanske att jag aldrig kommer till den punkten att jag vill ha det jag behöver. Men det finns där. Därför att han som är kärleken har redan gett det. För från Golgata kors strömmar en källa av förlåtelse och liv. En utsträckt hand ifrån himlen själv. Där är Gud, där är evigheten. Detta är jag skapad till. Detta är det som jag behöver mer än något annat. Och det har Gud gett. Frågar jag efter det? Ja, det är en helt annan fråga. Men Guds ande vill leda oss till att se vad vi faktiskt behöver. Utöver det som vi vill ha. För det tredje så är det nya budet nytt. Nytt, det var det tredje. Först bud, sen ett, sen nytt. Hur är det här budet nytt? Kan inte alla vara överens om att kärlek, det är bra? Det talar vi så fint om i vår tid. Kärleken, kärleken, kärleken. Men vad är det som är nytt med det här budet? Att älska varandra. Jo, det är detta. Som Jesus sa, så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Det är det nya med budet. Det har vi inte sett förut, förrän Jesus visade det och gav oss detta mäktiga vittnesbörd om den sanna kärleken. Och här några perspektiv på detta. Kärlek kan aldrig bli något så här flummigt och odefinierat. Lite vad som helst. Som det tyvärr ofta blir i vår tid. För mycket av det som vi kallar kärlek är egentligen bara ett försvar för vår egen själviskhet. Men vill man få ett grepp på vad kärlek faktiskt är, konkret, handgripligt, så ska man ta en djup titt in i Jesu lidande, Jesu liv, i hans död. Vad var det den korsfäste rövaren såg som gjorde att han till slut bad Jesus om en tanke? Tänk på mig. Och vad var det den romerska officeren såg som ledde honom till denna märkliga slutsats? Han är verkligen Guds son. Vad var det de såg? När du ska till att älska en annan människa, som Jesus sagt, hur är det? Så vet du vad det handlar om? Det är bara att titta. Och då ser vi Jesus, hur han ber för de som kränker honom. hur han har ett öppet hjärta också för dem som sviker honom, hur han hoppas in i det sista på förrädaren Judas. Jag behöver kanske inte titta särskilt länge förrän jag upptäcker en sak, och det är att jag är inte som han. Vad är det som finns här inne? Är det inte alldeles tomt? Är det något jag älskar? Är det någon jag älskar? Så är det ju mig själv. Mer än något annat i denna världen. Och vi har också ett alldeles omättligt behov av detta jag, mig och mitt. Och det här är ju inget nytt. Har vi inte alltid vetat det här? Det behövs inget nytt bud för att få det här förklarat för oss och upprepat. Så frågan är, vad är det som är nytt med detta bud? Om inte just detta, så som jag har älskat er, sa Jesus, dig och mig. Och nu ska du inte tänka att det gäller de andra, utan det gäller dig. Det gäller dig också. Han låter sin bägare, jag har låtit din bägare flöda över, så att du faktiskt har något som är detta, den gudomliga kärlekens källa, så att du har något att ge, inte för att få, utan för att du har fått och fortsätter att få från honom. Om du så inte får från någon annan, så får du åtminstone från honom. Och så att du kan ge, så att du inte inkrökt i dig själv måste ha, även när du ger och för att du ska ge, utan helt enkelt för att din tomma bägare här inne har fyllts upp med den kärlek som är från honom. Och detta är det nya. Och det här får vi inte hoppa över så fort, liksom genast fokusera på hur vi ska älska andra, utan han har först älskat oss. Och vad betyder det att han har älskat dig? Vad betyder det att han har älskat mig? Så att vi liksom inte snabbt går in i detta vad vi borde göra, utan länge liksom fästa blicken och vila vid Jesu kärlek till oss. För det är det nya, det som gör all skillnad i detta bud. Och så vill Guds ande, när vi ser och liksom förblir, stanna kvar, lyssnar, möter upp, förbli i honom, så vill Guds ande också utgjuta detta i våra hjärtan, så att det blir först en liten droppe och sedan att det börjar fyllas upp, och så till slut när det fylls upp så svämmar det över och så finns det något för de andra. Men vad är detta som vi får se hos Jesus i hans kärlek till oss? Jag tänker jag vill sammanfatta detta i tre satser: att Jesus avstår, att han överbryggar, att han hoppas. Avstår, överbryggar, hoppas. Först att avstå. Vi tänker att Jesus avstod mycket när han kom ner från den himmelska härligheten till oss. Och det gjorde han, särskilt när vi tänker på vad han mötte här. Han förtjänade ju så mycket bättre. Men man får inte intrycket att Jesus är särskilt missnöjd. Man kan fråga sig varför. Och inte människor rätt så besvärliga. Och jag tänker att Jesus var inte så missnöjd, därför att han hade fortfarande sin himmelske fader med sig. Han saknade inget. Hans inre var mättat med faderns kärlek. Då kan jag stå ut med mycket i den här världen. Men om någon skulle komma till Jesus och säga: men kan du avstå också från det? Din himmelske fader, det som är ditt allt, det som är din förankring, det som är ditt liv, så skulle han förstås säga nej, om inte kärleken krävde det. Och vi vet att kärleken till oss krävde just detta. Han tog frivilligt på sig din och min synd, världens synd, och mötte sin fader med synd i vårt ställe. Och fadern, han mötte synden som var i Jesu kropp, så vände han bort sitt ansikte. Och så brann Guds vrede över världens synd. Jesus ropade ut i mörkret: min Gud, varför har du övergivit mig? Och när han hade druckit vredens bägare till sista droppen, så att det inte är någon droppe kvar, så sa han: det är fullbordat, och gav upp andan. Han avstod inte bara från den himmelska härligheten som han hade hos fadern, utan han avstod också något här i Golgatas mörker för vår skull. Han som ägde allt avstod från allt för att vi som slösat bort allt skulle få äga allt. Ja, fadern själv, och tillträde till honom, och att få leva inför hans ansikte utan fruktan, med glädje, till freds. När vi tänker på detta, som när man liksom vilar sin blick vid Jesu lidande här ett ögonblick, så kan vi förstå att kärlek är att avstå något för någon annan. Paulus på ett ställe säger så här: jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, det vill säga de judiska landsmännen, om det kunde hjälpa dem. Och man kan undra, vem kan säga så? Jo, så kan kärleken uttrycka sig, den kärlek som har mött och sett Kristus är fördömd och skild från Gud i mitt ställe. Det är mycket man inte måste ha av den här världens goda, och här får vi var och en pröva oss själva. Vad kan vi avstå ifrån? Vad kan vi inte avstå ifrån, som vi tänker? Men det ligger en djup hemlighet nedlagd i detta att avstå för någon annan. För det är att det är till välsignelse, och det går att upptäcka när man avstår. Så det är inte bara en teori, utan det är något som man kan få se. Detta är något som Gud välsignar. För lägg märke till, återigen, Jesus: det går att upptäcka att jag inte förlorar något när jag avstår något. För på påskdagens morgon upptäckte Jesus att han hade sin fader och mycket, mycket mer. Och det första han kunde säga till sina lärjungar där på påskdagens kväll var orden: frid vare med er. Och så visade han sina sår och sa: frid vare med er, en gång till. Straffet var ju lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Han hade inte bara kvar sin fader, han hade kvar sina kära vänner, sina lärjungar. Han gav inte för att få, men när han gav så fick han. Det andra som vi lägger märke till när Jesus visar sin kärlek är att han överbryggar, jag kan inte säga exakt hur det ska grammatiskt uttalas, överbrygga eller överbrygger. Om någon har gjort mig illa, så kan jag låta bli att förlåta, så håller jag den andra på distans, och så förblir vår relation en icke-relation. Och det är ju det som jag önskar med att inte förlåta: vi är inte vänner. Men om jag väljer att förlåta och liksom släpper på detta med din skuld, du ska få, så innebär det också att min hand sträcks ut. Min förlåtelse säger: det finns inget mellan oss längre, åtminstone inte från min sida. Du får komma, här är min hand. Steget från att inte förlåta till att förlåta är att överbrygga och att upprätta en relation som var bruten. Nu vet vi att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Gud tog in i sin egen kropp hela världens synd. Vedergällningen, den tog han på sig. Så lägg märke till att den korsfästes armar är de utsträckta armarna. Och de är utsträckta åt rövare på båda sidor. Här på korset så överbryggade Gud en klyfta som inte kunde överbryggas. Jag kanske har ni sett den bilden av en stor klyfta, och så korset läggs på båda sidorna av klyftan, och så kan man gå över korsets brygga. Och detta är helt Guds initiativ. Han sträcker ut sin hand. Och korset är en sån mäktig bild, därför att ser du å ena sidan att det är en öppen famn på en död människa. Guds egen död är Guds utsträckta famn och hand för de som är dödsdömda på var sida, för oss, för alla. Och så hängde det två rövare bredvid Jesus, som ni vet. Handen utsträckt åt båda, och den ene, han bad om en tanke, som en liten suck, en liten längtan, men armen var utsträckt. Och därför kunde Jesus säga till honom: idag när allt är fullbordat så finns inga hinder, inte ens för dig, att vara med mig där du hör hemma. Så kärleken, den överbryggar, bryter ner barriärer, hindren som säger jag har något emot dig. Förlåtelse är det korsets livsform, korsets ström, korsets liv. Och när du och jag sliter med förlåtelse av varandra, för det kan vara ett slit och så svårt, så ska vi komma ihåg att det kostar också Gud något att sträcka ut sin hand åt rövaren. Ja, det gjorde ont för Gud själv. För den där rövaren som hade gjort dig illa, han hade gjort Gud illa. För du är ju Guds älskade. Spiken i hans hand är spiken i dig. Din smärta är Guds smärta. Det den andra gjorde mot dig är en spik i Jesu hand, men den handen är utsträckt till rövare, till den andra, också till dig. Och så vill hans utsträckta och öppna hand göra din knutna hand till en öppen hand. Han överbrygger. Och till sist, han hoppas. Kärlek är en gåva. Den kan aldrig kräva något tillbaka. Och därför kan kärleken bara hoppas på att den ska tas emot. Jag kan förlåta, men jag kan aldrig kräva ånger. Finns det där så finns det där. Finns det där inte så kan jag inte manipulera den andra till det heller. Hur mycket den andra borde ångra sig. Och Jesus sträckte ut handen till båda rövarna. Och den rörde i den ene rövarens hjärta, men inte den andra. Att hoppas som Jesus hoppades är kanske det allra svåraste. För vem vill ge något dyrbart som inte tas emot? Och ju mer man ger, desto värre är det ju. Att bli förkastad, att bli avvisad, att någon vänder ryggen. Och vi slänger ju in villkor för kärleken och försöker kontrollera så att kärleken tas emot. Men vad är en respons som inte är fri? Smärtan i Guds hjärta över alla de som avvisar den utsträckta handen. Ja, det kan vi nog inte ens föreställa oss. Jag nämnde om Jesus som grät över Jerusalem och sa: om du visste vad som gav dig frid. Det är ju mitt framför ögonen på det. Ser du inte handen här? Korsfästningsplatsen, avrättningsplatsen i Jerusalem. Han grät över den slutna handen. Liknelsen om den förlorade sonen talar mäktigt om den kärlek som tror allting, som hoppas allting, som uthärdar allting, som Paulus skriver. Den här fadern, han gav sonen frihet. Och vad var det för en frihet? Jo, först roffa åt sig av pappans arv och ge sig iväg och lämna fadern med tanken, jag ska aldrig mer komma tillbaka. Och det här är en djup smärta för en förälder. Och Jesus använder ju detta om Guds smärta över oss. Att vi roffar åt oss och drar. Men det var saker i livet som ändrade sonens inställning till fadern. Och kanske att det var denna smärtfyllda kärlek som han såg hos fadern som gav honom frihet att roffa åt sig och sticka, som låg kvar där i minnet så att han också vände tillbaka. Och vad hade han? Han har ju slösat bort allt. Han har ingenting kvar. Men vad såg då fadern när han såg på sonen? Jo, han såg en förhoppning om att kärleken skulle tas emot till slut. Så han gav ännu mer, helt ofattbar förlåtelse, allt som var bortslösat, helt oförtjänt nåd. Och den här gången var sonen redo att ta emot och att älska fadern tillbaka, som först älskat honom, som alltid älskat honom. Och då är ju liksom kanalen öppen. Hjärtats bägare kan börja att fyllas och flöda över. Och det är kärleken från Gud. Och det är också kärleken från Gud som svämmar över, flödar över genom dig till din medmänniska. För det är ju det är. Din kärlek till andra är Guds kärlek till dem. Och när det får ske, och Gud giv oss nåd att det händer, då ska dessa andra som tar emot kärleken förstå att du är Jesu lärjunge. Som Jesus sa, om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.